Ja, jag har blivit ombedd att försöka presentera mig själv och det är det värsta jag vet. Men jag kan väl säga att jag är den största bland syndare och när det gäller predikant och förkunnare så är jag den ringaste. Och sen däremellan har jag inte ordning på någonting. Men mitt största problem den här helgen är väl att jag är född i Sverige. Men det är ju en straffdom vi har fått därför att folket i Babel byggde ett torn som skulle räcka upp i himmelen. Det kan vi läsa om i första Moseboks 11 kapitel att folket fick för sig att bygga ett torn. De skulle nå ända upp till himlen. Och vi vet att Gud steg ner och såg på tornet och så säger förbittrade han språket så att vi därför har vi såna här svårigheter oss emellan. Det är en straffdom som Gud har sänt över världen på grund av detta tilltag. Och med tanke på det här ämnet vi har för helgen, sann och falsk rättfärdighet, så kan vi också tänka på detta när det gäller Babels torn. De menade att de skulle nå upp i himlen med sitt verk, men de kom aldrig dit. Det har sagts att tornet blev 90 meter högt och det var ju i och för sig imponerande. Men de hade långt kvar innan de nådde till himlen, som vi vet. Himlen är mycket hög över jorden. Och det är också en bild av den mänskliga rättfärdighet som vi kan försöka med. Vår egen rättfärdighet. Vi menar så allvarligt ibland att vi ska arbeta oss upp till himlen och göra något så att vi kan bli saliga. Men vi kommer inte långt. 90 meter mot himlen, det är inte mycket. Vår egen rättfärdighet är sån, mycket bristfällig. Vi kommer aldrig fram på den vägen. Men Gud har ju uppenbarat att det finns en annan väg och en annan rättfärdighet. Och vi hoppas att det ska bli klart för oss alla denna helg vad det innebär. Och må Herren därtill också få välsigna oss alla. Ja, låt oss be. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Tack kära gode Gud för all den nåd och välsignelse som du har bevisat emot oss in till denna stund. Herre, tack för att du här har samlat oss omkring ditt ord och att du är angelägen om att få tala till oss. Att du vill föra oss till sanningens kunskap. Och Herre, tack för att du har gjort allt redo för oss då du har sänt din son i världen till försoning för våra synder. Tack kära frälsare för att du kom, att du gick den vägen från Betlehem till Golgata. Att du fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet. Och Herre, du vet att detta är, har du uppenbarat i ordet och du vill att vi skulle få syn på det. Men du vet att vi är blinda. Och Herre, därför ber vi att du öppnar våra ögon och öppnar våra hjärtan. Ja, att du ger oss din gode, helige Ande. Herre, du vet att vi kan inte ta till oss någonting av oss själva. Men Herre, ge oss din helige Ande och tillämpa själv ditt ord i våra hjärtan så att det får bli oss alla till evigt liv och salighet. Hör oss och välsigna oss för Jesus skull. I Jesu namn. Amen. Ja, med anledning av det ämne som finns här den här helgen så tänkte jag läsa en text ifrån Filipperbrevets 3:e kapitel. Och vi läser från vers 7 och till och med vers 9 i Jesu namn. Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde, för att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom. inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Amen. Herre, skriv in ditt ord i våra hjärtan och helga oss i sanningen. Ditt ord är sanningen. Amen. Ja, rättfärdighet är ju ett ord som vi hör på många, många ställen i skriften. Och att det är en mycket viktig sak, det förstår vi också om vi ger akt på vad Herren säger på olika ställen i skriften. Vi kan börja med att titta i Matteus 25 kapitel. Där har vi ju Jesu undervisning om hur det ska ske på den yttersta dagen. Den sista dagen när Jesus kommer tillbaka för att hålla dom. Och han slutar den undervisningen med där i det 25 kapitlet, den sista versen. Där han talar om att han har skilt människorna i två hopar. Fåren ifrån getterna. Fåren står på högra sidan och getterna på vänstra. Där står om getterna, och dessa skall gå bort till evigt straff. Men om fåren, men de rättfärdiga till evigt liv. De rättfärdiga till evigt liv. Ska vi komma in i himmelen så måste vi vara rättfärdiga. Vi måste ha en rättfärdighet för att komma in i himmelen. Annars så är vi utanför för evigt. Och vi kan ju se vad skriften talar om oss och hur vi har det. Ser vi i Romarbrevet så kan vi läsa där i det tredje kapitlet. Från den tionde versen. Där hänvisas till Gamla testamentet och där står att ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen rättfärdig finns, inte en enda. Det är Guds omdöme om oss människor att det finns inte en enda rättfärdig. Och ändå är det nödvändigt att vi är rättfärdiga om vi ska komma in i himmelen och få vara med där för evigt. Vi kan inte vara tillsammans med Gud i evighet om vi inte är lika rättfärdiga som han själv. Och detta har vi inte i oss själva. Ingen rättfärdig finns. Och vi har ju samma undervisning i Gamla testamentet. Vi kan gå till Jesaja. I det 64 kapitlet står det i vers 6. Vi är alla orena. Och alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädnad. Så är det med oss inför Gud. Vi är orättfärdiga. Vi har ingen rättfärdighet som består inför honom. Och här i Jesaja liknar man rättfärdigheten vid en smutsig klädnad. Och vi kan ju se i Nya testamentet att Jesus liknar denna rättfärdighet vid en bröllopsklädnad. Bröllopsdräkten som vi vet är nödvändig för att få vara med i himmelen på bröllopet. Vi känner till berättelsen, liknelsen som Jesus ger att när kungen gjorde bröllop för sin son och bjöd många så var det många som föraktade bjudningen. Man prioriterade annat istället och kom inte. Och han blev vred och säger att ingen av dem ska smaka min måltid. Men sen när bröllopssalen var full och konungen kom så fanns det en man som inte hade bröllopskläder. En man i hela denna skara som inte var klädd i bröllopskläder. Det kan vara svårt för oss att förstå, men det lär ju vara så att när kungen bjöd till bröllop så ombesörjde han också kläderna. Så det kostade inte gästerna någonting att komma till bröllopet. Kungen höll kläder, de fick detta med bjudningen. Men av någon anledning så hade en man inte brytt sig om denna dräkt. Han tyckte väl att hans egna var lika bra och kom i andra kläder. Och det märkliga är ju att det var ingen annan som tycktes märka det. Det var ingen annan som såg att han var klädd på annat sätt. Och det är också så att vi människor kan inte bedöma hur andra har det. Men när konungen kom såg han direkt skillnaden. En man utan bröllopskläder, och vi vet att han blir bunden och kastad ut i mörkret utanför. Det är så, har vi inte en rättfärdighet inför Gud som består, så är vi utanför för evigt. Och därför är det så viktigt att vi ger akt på detta. Och när det gäller Guds ord och Guds syn på oss människor, så kan vi i skriften finna att det finns bara två kategorier. Två grupper av människor. Vi människor delar ju upp oss i många olika grupper på olika sätt, men det gör inte Gud. Han har två grupper. Det finns två vägar mot evigheten, den smala vägen och den breda vägen. Den porten är smal och som leder till livet, och den som breda vägen, den börjar med den vida breda porten. Och slutet är olika, evigt liv eller evigt straff. Det finns bara dessa två alternativ. Och så är det också i Guds ögon, det finns rättfärdiga och orättfärdiga. För oss människor så ser det ut som det fanns fler varianter. Vi kan till exempel se, och det är ju religiösa människor, sådana som inte lever riktigt som världens barn. På den breda vägen. Vi vet ju att många där lever i uppenbar synd, uppenbar last, och bryr sig inte ett dugg om varken lagar eller regler, utan lever helt efter sin egen syndiga natur. Men det finns också människor som liksom har gjort en smal väg på den breda. Man går inte ut till ytterligheterna, utan man håller sig i schack och lever ett fromt liv. Men samtidigt är man på den breda vägen, men lever ändå ett fromt liv. Och det är ju också de egenrättfärdiga som för ett sånt liv. Det är religiösa människor. Vi kan kalla människor för rättfärdiga och egenrättfärdiga och orättfärdiga. Men även de egenrättfärdiga är orättfärdiga i Guds ögon. Och det är viktigt för oss i akt på, för det visar tydligt i Guds ord att det är bara i Guds rättfärdighet vi kan bestå inför honom. Vi läste i texten om Paulus, och honom känner vi ju till som en stor missionär, som en stor apostel, en som fick verka mycket i Guds rike. Men läser vi hans historia, så hade han ju inte alltid haft det på det sättet. Han hade inte alltid känt frälsaren. Han hade varit religiös, han hade varit from på sitt sätt. Han hade varit en farisé och levt mycket fromt och rättfärdigt så långt det räckte. Före vår text här i Filipperbrevets tredje kapitel, där talar han om sin meritlista. Han var av Israels folk, av Benjamins stam, en hebré av hebreer, i fråga om lagen en farisé, i fråga om iver en förföljare av församlingen, i fråga om rättfärdighet, den som vinns genom lagen, en oklanderlig man. Ja, Paulus var oklanderlig inför den lag som han följde. Han hade tagit det på så stort allvar så han säger att han hade en rättfärdighet inför lagen. Och det var ju fariseerna noga med hur de levde. Det var inte lätt för andra människor att peka på fariseerna att de var syndare, att de var ogudaktiga, för de levde ett mycket religiöst liv, var mycket fromma och tog det noga med både lagen, Guds lag, och sen hade de ju också många människostadgar som de följde och levde väldigt noga efter detta. Och det hade Paulus också gjort, Saulus. Men under allt detta, och det säger han själv här, i fråga om Ivor så var han en förföljare av församlingen. Vi läser ju om Saulus när Stefanus blev stenad. Då stod han där och man la kläderna vid hans fötter. Och sen vet vi att det bröt ut häftiga förföljelser mot församlingarna efter Stefanus död. Och Saulus var mycket aktiv i detta. Han förföljde Guds församling och han menade att han tjänade Gud med detta. Det var fel på de kristna, de måste utrotas. Och han andades hot och mord mot Guds församling. Och vi vet också att han gick till överste prästen och skulle ha fullmakt för att få gripa och fängsla de kristna i Damaskus. Men då på vägen mötte Jesus honom. Jesus kom till honom och stoppade honom på vägen. Han fick höra rösten och det var ett stort ljussken omkring honom. Och de som var med honom hörde rösten men de såg ingenting. Men Saulus fick då höra att det var Jesus som mötte honom. Vem är du, Herre? Jag är Jesus som du förföljer. Paulus var en förföljare av Herren Jesus, av Guds församling. Men det visste han inte själv om. Han trodde han gjorde Gud en tjänst med det han sysslade med. Och sen är det rätt märkligt med att det står om honom där när Herren talar till Ananias att han skulle gå till Saulus. Så står det, ty se, han beder. Han beder. Hade inte Paulus bett något innan? Jo, han hade som farisé haft många och långa böneramsor. De stod gärna och bad i gathörnen, i synagogorna och gjorde det för att bli sedda av människor. Men det är inte hjärtats samtal med Gud. Men nu kunde Gud säga, han beder. Han hade kommit i nöd, han hade kommit i bekymmer. Han var blind, han såg ingenting. Och så hade han fått reda på att han var Jesu förföljare. Men sen vet vi att Ananias fick komma dit och Paulus blev döpt. Och sen kunde han också som ett Guds barn, en Guds lärjunge, börja och verka i Guds rike. Men tidigare hade han alltså haft sin egen rättfärdighet. Och nu säger han ju om denna här i texten vi har läst att han räknade allt detta som avskräde. Det han tidigare hade hoppats på, det han tidigare hade förtröstat på, det ansåg han nu inte värt något annat än skräp. Avskräde. Det var värdelöst. Och ändå hade han ju kämpat mycket mer än många andra. Och det är mycket viktigt för oss att jakta på detta, för det finns säkert många i alla tider som bedrar sig på samma sätt som Paulus gjorde. Man tror att man är kristen om man gör så gott man kan, om man följer lagen och försöker leva efter den. Man försöker att upprätta en egen rättfärdighet. Men man har inte fått syn på Herren Jesus, man har inte lärt känna honom. Och då är det falskt, då är det som det var för Saulus. Det var en egen rättfärdighet som inte kunde bestå inför Gud. Det är helt enkelt inte bröllopskläder, det är inget sånt vi kan komma in i himmelen med. Och det var ju ett mycket vanligt när det gällde Israels barn också. Paulus skriver ju mycket om detta i Romarbrevet. Vi kan se i det 10:e kapitlet. Där skriver han om Israels egen rättfärdighet från vers 30. Och jämför det med hedningarna. Han säger att hedningarna som inte strävade efter rättfärdighet, de vann rättfärdigheten. Den rättfärdighet som kommer av tro. Israel däremot som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet har inte nått fram till den lagen. Varför? Därför att de inte sökte rättfärdigheten av tro, utan tänkte sig kunna vinna rättfärdigheten genom gärningar. De tänkte sig vinna rättfärdigheten genom gärningar. Och det är ju som vi blev påminna om igår kväll också, det är förhållandet till Guds lag. Lagen säger att gör det så får du leva. Inte bara vet det utan gör det. Ska du bli rättfärdig på den vägen så måste du uppfylla allt. Det räcker inte att du gör så gott du kan. Att du gör så långt du förmår och sen tror att Gud ska vara nådig för resten. Är det av nåd så är det av nåd och är det av gärning så är det av gärning. Det går inte att blanda detta. Och därför så vill du bli salig på din egen rättfärdighet. Tror du ska vinna rättfärdighet genom gärningar så måste du uppfylla allt vad Gud kräver i sin heliga lag. Och felar du i ett så är du skyldig till allt. Har du en enda gång haft en oren och ond tanke så är du inte fullkomlig inför Guds lag. Och då är du förbannad, säger skriften. Och då står du på den vänstra sidan om domaren och blir bortvisad för evigt. I din egen rättfärdighet ska du bli salig den vägen så måste du göra allt. Inte bara en del utan allt. Då får du leva genom lagen. Men har du felat i ett är du skyldig till allt. Och det är det Herren vill visa oss också genom de exempel vi har och genom sitt ord och sin lag för överbevisa oss om detta. Att lagen har blivit given för att vi skulle få se vår synd och skuld. Se vår överträdelse och få insikt om detta. För här säger Paulus också i det 10:e kapitlet i Romarbrevet att jag kan vittna om att de hängivet tjänar Gud, men de saknar den rätta insikten. De känner inte rättfärdigheten från Gud, utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet. Och har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Ty Kristus är lagens slut till rättfärdighet för var och en som tror. De strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet. Ska läsa ett ord också ifrån Jesaja ifrån det 61:a kapitlet. Där står det i den 10:e versen. Jag gläder mig storligen i Herren och min själ fröjdar sig i min Gud. Ty han har klätt mig i frälsningens klädnad och svept in mig i rättfärdighetens mantel likt en brudgum. Han har klätt mig i frälsningens klädnad och svept in mig i rättfärdighetens mantel. Detta hade inte Israel förstått. Det hade inte Saulus tidigare förstått. Han hade inte insikt om detta. Att lagen skulle driva till Kristus för att han där skulle bli klädd i Kristi rättfärdighet. För det är det frågan om. Att vi blir klädda i Kristus, i hans rättfärdighet. För vår egen, den kan vi inte bestå i. Våra bröllopskläder, de duger inte att komma in i himmelen. Det är viktigt att vi har det klart för oss, att Gud får uppenbara det för oss så att vi inte bedrar oss själva. Men Paulus talar också om, och det är i Romarbrevets 3:e kapitel. Där vittnar han om den rättfärdighet som han själv hade fått. Den han själv hade blivit delaktig av i Kristus. Han säger nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Ty det finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd. Därför att Kristus har friköpt dem. Har du hört vilket budskap? Här talas först om att alla har syndat. Det vi läste innan. Ingen rättfärdig finns. Inte en enda. Alla står vi under syndens dom och förbannelse. Men det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd. Dessa som har syndat, alla dessa människor, vi allihop, står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd. Här talas om Guds rättfärdighet till oss. Och varför? Därför att Kristus har friköpt dem. Det är den återlösning, att Kristus har friköpt oss. Det är detta som är grunden till att vi kan få bröllopskläder. Att vi får stå rättfärdiga inför Gud utan att ha förtjänat det. Alltså utan en enda gärning från vår sida. Så får vi stå som rättfärdiga inför Gud av hans nåd. Och det gäller alla människor. Jesus, alla har syndat genom Adams olydnad. Synd och fördömelse har kommit över alla människor. Men samtidigt har Jesus, den andra Adam, genom sin lydnad och lidande upprättat en rättfärdighet som gäller alla människor. För Jesus gick in under lagen. Han föddes under lagen för att friköpa dem som var under lagen. Den lag som du skulle hålla men inte har klarat, utan du står dömd av och förbannad av. Den lagen föddes Jesus under och den uppfyllde han. Jag vet inte om ni har den gammal psalm vi har i Sverige, påsksalmen, där det står: han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet. Det är kärnfriskt, det är själva huvudsaken. Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet. Jesus vandrade ju här under lagen. Vi talar ju om hans görande och hans lidande lydnad. Det var två verk som Jesus gjorde här på jorden. Hans görande lydnad, det var ju som han själv säger, att göra faderns vilja, det var hans lust. Och i boken är skrivet vad jag ska göra. Jesus gjorde aldrig något annat än det som var faderns vilja. Han lydde alltid Gud, alltid sin fader. Så gjorde inte Adam och Eva i paradiset. De lydde inte Gud utan de lydde djävulen och drog fördömelse över oss. Men Jesus lydde, var alltid lydig mot Guds lag. Och ändå så står det att han var frestad i allting lika som vi, men utan synd. Du som vet med dig hur många frestelser du har att kämpa med, hur mycket ont som rör sig i ditt hjärta och i dina tankar, du ska veta att Jesus var frestad i allt liksom du. Han var utsatt för alla de frestelser som vi har. Och han var frestad av djävulen i öknen. Men han bestod alltid provet. Han föll inte för en enda frestelse. Han svarade med Guds ord, det står skrivet. Så skulle vi också alltid svara frestaren om vi hade varit som vi borde vara. Varje gång vi frestas till att stjäla så skulle vi hänvisa till det sjunde budet: du skall icke stjäla. Varje gång vi frestas till synd mot något annat bud så skulle vi hänvisa till Guds lag, det står skrivet. Men vi gör inte det, vi inger oss i frestelsen och faller gång på gång. Men det gjorde inte Jesus. Han fullgjorde allt. Och han hade ju också det ordet om sig. Vi kan läsa om det i gamla och i nya testamentet om Jesus, att han var rättfärdig. Det talas redan i julepistelen om detta. När det står ett barn blir oss fött, en son blir oss given. Och så talas det om hans rike. som inte ska ha någon ände, och det ska stödjas med rätt och rättfärdighet. Det talas om den rättfärdige telningen som skulle komma. Och när vi läser i Sakarja 9 om hur han skulle komma, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Men han kommer ödmjuk, fattig, ridande på en åsna. Och när Jesus kom så gick han ju och började sin verksamhet, så gick han till Johannes döparen för att bli döpt. Och Johannes ville ju först inte detta, men Jesus säger att så skulle ske, för så måste vi uppfylla all rättfärdighet. Och sen när Jesus stod inför Pilatus, så vet vi att hans hustru hade drömt och kommer och säger: befatta dig inte med denna rättfärdige man. Och när Jesus dog så säger officeren där, när hällebergen rämnade och jorden skakade, förvisso var denna en rättfärdig man. Så var det med Jesus, han var rättfärdig och han gick under lagen och uppfyllde den för oss. Och så friköpte han oss också genom sitt blod, genom sin död på Golgata. Det var hans lidande lydnad och detta har han gjort. Genom sitt lidande och sin död så har han betalt vår skuld och gjort oss skuldfria. Men inte nog med det, för genom sin laglydnad, genom sin rättfärdighet så har han gjort oss också rika. Han har fullgjort det vi borde göra och gett oss detta, en rättfärdighet, en bröllopsklädnad. Ja, det står också i Gamla testamentet att vi har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla våra synder. Och nu har vi denna rättfärdighet. Den är färdig, den är tillredd. Vi har bröllopsdräkten och den vill Herren att vi skulle ta emot och stå iklädda här. Och genom denna också vara rättfärdiga inför Gud. Det är på det sättet vi kan bli rättfärdiga inför Gud. Det är på det sättet vi kan stå på Jesu högra sida på den yttersta dagen. Utan Jesu rättfärdighet så hamnar vi på den vänstra sidan. Men i Jesu rättfärdighet så blir det den högra. Det är det som avgör var du ska tillbringa evigheten. Det är ditt förhållande till Jesus och ingenting annat. Har du sonen så har du livet. Har du inte sonen så har du inte heller livet. Där är gränsen. Och det är endast Jesu rättfärdighet som Gud godkänner. Men den har Jesus förvärvat åt oss. Vi står rättfärdiga utan att ha förtjänt det av hans nåd. Därför att Kristus har friköpt oss. Det kan inte sägas klarare. Det är ett välsignat ord. Det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd. Därför att Kristus har friköpt dem. Så är vi friköpta och så vill Herren att vi skulle komma till tro på detta. Det är genom tron vi kan ta emot och stå iklädda Kristus och hans rättfärdighet. Och tron kommer av predikan och predikan genom Guds ord. Det är så Herren vill verka med oss. Han vill tala till oss genom ordet och genom detta också verka i våra hjärtan. Vi kan inte ta det till oss själva, men Herren måste få uppenbara det för oss. Lina Sandell sjunger i en sång när hon betraktar detta stora ämne: Jesus för världen givit sitt liv. Så ber hon: öppnade ögon, Herre mig giv. Det får vi också be. Och det är det som är så viktigt, att Herren får öppna våra ögon, att vi får se det. Det finns färdigt, det är tillrätt för oss alla, men vi måste få syn på det. Och det får Herren öppna våra ögon, ge oss trons nåd och gåva, så att vi kan se och tillägna oss detta. Och tron kommer av predikan och vi är hänvisade till Guds ord. Hör, så får din själ leva, det har du löfte om. Och vi kan inte nog betona vikten av hur viktigt det är att vi verkligen är flitiga till att höra Guds ord och till att läsa Guds ord. Vi är benägna att försumma detta och det är så mycket annat som vill inta våra hjärtan, som vill uppta vår tid. Det är så mycket som vill hindra oss från detta enda viktiga, att sörja för våra själar. Men vi har ett ansvar här hur vi prioriterar den nådatid som Gud har gett oss. Vi kan aldrig säga till Gud på den yttersta dagen att jag hade inte tid att läsa Guds ord. Jag hade inte tid att höra Guds ord. Jag hade så mycket annat. Gud har sagt att sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Och då lovar han att han ska sörja för allt det andra också. Det som vi gärna sätter i första hand, detta jordiska, detta världsliga, som har ett mycket begränsat värde. Vi får akta oss så att inte detta blir en snara som hindrar oss för att sörja för vår själ. Förr i tiden kallades de kristna för läsare. De läste mycket, läste flitigt och de visste vad det stod skrivet och de visste vad som gällde. Jag tror inte vi är så flitiga till att läsa som våra fäder var. Och det visar sig också i våra liv. Det visar sig var det är vi när våra själar. För ska det bli någon välsignelse av det, eller ska vi få den välsignelse som Gud lovar, så är det genom att använda Guds ord. Men där kommer Herren till oss med välsignelser, både till kropp och själ. Och tänk sådana löften när Herren säger sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Och det ligger ju också i detta ett löfte om att du ska få det. Du ska få Guds rike. Du ska få Guds rättfärdighet. Och det är ju det som är Jesu rättfärdighet. Det är inget mindre än Guds egen rättfärdighet. Alltså det är inget mänskligt, det är Guds rättfärdighet. Det är samma rättfärdighet som Gud själv har. Vi har ju det ordet med i andra Korinthierbrevets femte kapitel, den sista versen där. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Och står rättfärdiga inför Gud, och det vill säga att vi står i Guds egen rättfärdighet. Så är du i Kristus genom tron, så är du lika helig och lika rättfärdig som Gud själv. Så väl har Jesus ställt det för oss. Adam och Eva var skapade till Guds avbild, men denna avbild förlorades i syndafallet. Men Jesus har återställt. Upprättelsen är större än fallet. Vi har fått en upprättelse som är mycket större än det fallet Adam drog över oss. Så vi får vara själva Guds rättfärdighet, lika med Gud. Och det är ju det han kräver också för att vi ska komma in i himlen. Var heliga som jag är helig. Var rättfärdiga som jag är rättfärdig. Och här har du nyckeln till himmelen. Det är lammets blod. Det är Jesu verk för oss. Står du klädd i Kristi rättfärdighet så behöver du inte befara att du blir utestängd från himmelen. Då passar du där. Då har du bröllopskläder och då får du verkligen också komma in. Då är du beredd. Då är du redo. Men det är bara i den dräkten. Och det var ju det som Paulus hade blivit så stort för Paulus. Och han säger ju att han räknade allt annat som avskräde för att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom. Funnen i honom. Skulle stå i Kristus och vara beredd till en salig hädanfärd. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan den som kommer genom tro på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Det är rättfärdigheten från Gud, Guds egen rättfärdighet. Ja, så stort är det för oss syndare att vi har fått en rättfärdighet som är från Gud själv. Och den får vi stå iklädda här genom tron. Sen är det ju fördolt. Det är något som är i vårt förhållande till Gud. Vi kan inte med säkerhet se på varandra vem som är klädd i Kristus och vem som inte är det. Det är märkligt när vi ser på fåren och getterna på den yttersta dagen att de båda hoparna, de har ju gjort precis samma gärningar. Den ena hopen säger Jesus att de har gjort det som är gott. Och den andra hopen säger själva att de har gjort det. Och Jesus förnekar inte det, men han säger: jag kände er aldrig. Eller: jag känner er inte. I det yttre så är förhållandet lika. Man har levt kristet, man har levt religiöst, men hjärteförhållandet är det avgörande. Och det ser bara Herren. Därför är det ett förhållande för oss, i vårt förhållande till Herren, som är det viktiga, det avgörande. Inte hur vi står inför människor. Mannen utan bröllopskläder, det var ingen annan som såg att han hade fel dräkt på sig. Och vi har berättelsen om de 10 jungfrurna eller brudtärnorna. Det var ingen större skillnad i det yttre på dem. De gick alla ut för att möta brudgummen. Men det saknades olja i de 5:s lampor. De hade förvisso haft olja i sina lampor. De hade haft lamporna redo. Men sen hade de försummat att fylla på olja. Och det är en stor risk för de kristna att man har kommit till tro. Men sen genom att försumma bruket av Guds ord så kommer man så småningom bort igen ifrån livet i Kristus. Därför är det så viktigt att vi använder nådens medel, Guds ord och sakrament, så att vi, Herren, därigenom kan uppehålla nådelivet hos oss. Det var ingen yttre skillnad, och så är det också bland oss. Vi kan se likadana ut och ha samma livsstil, men det kan vara en avgörande skillnad i vårt hjärteförhållande till Herren. Tänk på apostlakretsen, eller disciplar som ni kanske säger. Lärjungarna, de 12 som följde Jesus. Där var ju Judas en ibland dem. Han var falsk. Jesus säger att han var en djävul. Jesus som kände hjärtan, han kunde säga det om en av dem. Och de andra såg det inte. Jesus gav Judas varningar, men han brydde sig inte om dem. De andra tog varningarna till sig: Herre, inte är det väl jag som ska förråda dig. De hade denna fruktans ande att komma bort, att föra vilse, att till och med kunna förråda sin frälsare. Inte är det väl jag. Så säger Judas också i sin falskhet. Men tänk Judas. Han hade ju förtroende av de andra. Det var ju den enda som hade ett förtroendeuppdrag. Han var kassör. Han hade hand om kassan. Och så var det han som var den falske. Och vi kan läsa om att han gång på gång tog stal ur kassan. Han var en tjuv. Han var falsk. Sen kan vi ju se på Petrus till exempel. Han var verkligen en Jesu lärjunge. Han hade lärt känna Jesus så som Guds son. Och Jesus säger att det var inte kött och blod som hade uppenbarat det för honom, utan min fader i himmelen. Och Jesus säger: salig är du, Simon. Vi vet att Simon också föll i synd. Han bar sig illa åt och förnekade att han kände Herren Jesus. Men han stod klädd i Kristus och han vände åt och Jesus sökte upp honom. Han fick en blick av Herren och hade ett möte med Herren. Jo, fick göra upp sin sak med Herren. Det är inte beskrivet hur det gick till, men det står att det hade skett. Han var sedd av Simon. Och så var han en lärjunge trots sina fall. Och så är det också för oss. Vi kommer, även om du är ett Guds barn och lever i gemenskap med Herren, så har du din syndiga natur. Du kommer att falla i synd gång på gång, men du får leva hos frälsaren i syndernas förlåtelse. Ta din tillflykt till honom. Gömma dig i hans rättfärdighet, och så är det en dräkt som överskyler alla dina fel och brister. Det står ju om den vita skaran i Uppenbarelseboken att de var klädda i vita fotsida kläder. Fotsida, det gick ner och täckte också fötterna. Och så täcker Kristi rättfärdighet också över våra liv, våra gärningar, våra fel och våra brister. Vi får vara fullkomliga i Kristus trots alla våra brister. Och det är detta som är det svåra, men samtidigt är rätta förhållandet, både syndare och rättfärdig på samma gång. Syndig i dig själv, men så rättfärdig i Kristus. Du får vara, som Rosenius sjunger, högst eländig är jag, men i Kristus bär jag dock en härlig skrud. Detta vita silket, Kristi rättfärdighet, det gör mig ren och täck för Gud. Jag må Herren få öppna våra sinnen och få utföra och fullborda sitt verk med oss alla. Öppna våra ögon och klä oss i sin rättfärdighet och hålla oss kvar i denna gemenskap med honom, så att vi alla till sist får stå med ibland fåren på den yttersta dagen, rättfärdiga för Jesus skull. Amen. Tack, käre gode Gud, för att du talar till oss genom ditt ord. Och Herre, skriv in ordet i våra hjärtan och öppna våra sinnen och gör oss mottagliga för vad du vill ge oss. Ja, Herre, ta hand om oss och led oss du på den rätta och eviga vägen. Och hjälp oss emot alla de faror som möter oss här, att ingenting må förvilla oss och föra oss vilse. Herre, vi lämnar oss i dina händer, och var du nådigt med oss med din välsignelse även i fortsättningen här denna dag. För ditt eget namns skull. Amen.